är vi välkomna till det allra första avsnittet av vad som förhoppningsvis kommer bli en underbar podd som heter Mord mot mord. Den görs av mig, Karin Londré, och dig,
Anna Sander.
Tanken är att vi kommer inte att prata om, men kanske lite grann om typ några så här populärkulturella true crime grejer först, om det varit några nyheter i mordvärlden. Och sen så kommer vi berätta om varsitt fall för varandra.
Mm.
Men först tänkte jag, alltså minns när du upptäckte att du var intresserad av de här grejerna?
Bra fråga. Så här.
Tack så mycket. Ganska nöjd själv.
Jag var ett väldigt nevrotiskt barn. Mm. Eller så här, jag är en väldigt nevrotisk människa.
Är du det?
Nej,
kanske det är fan inte det.
Gud, MVH vill vara nevrotisk. Nej, men så här, jag hade en period i samband med mina föräldrars skilsmässa.
Och kul, vi gick verkligen direkt på varvet.
Nej, men så här, när jag var typ 5 så skildes mina föräldrar. Då började jag få massa tvångstankar. Det var liksom massa sjuka grejer som jag tänkte på. Då började jag tänka på döden, och det enda sättet jag trodde man kunde dö på var genom mord.
Oj,
och det var länge. Ja, alltså det var verkligen, och liksom jag kommer ihåg så där, jag är typ på landet, gick och gömde pappas verktyg typ.
För du tänkte att någon skulle
komma och mörda oss. Och jag kommer ihåg typ vi var så här hos min mammas väninna. Och hon bodde på något torp någonstans. Och jag kunde inte gå och lägga mig. Jag satt som en hök bredvid min mamma. För att jag är helt säker på att den här Gunilla, som hon hette, eller heter, skulle mörda mamma.
Men vad hade Gunilla gjort?
Ingenting. Hon var typ en fantastisk kvinna. Är det?
Så vänta. Sa du till Gunilla att du trodde? Eller
nej,
sa
det
sa
jag inte. Jag sa till mamma sen när vi gick och la oss. För att du skulle också sova i hennes säng. Du vet sådär. Jag var extremt orolig och typ rädd.
Sa du då så här? Jag tror att Gunilla kommer mörda dig.
Ja. Och det blev ju liksom såhär, det blev
lite
ju
konstigt eller?
Ja, men liksom, det var ingen som tog det där på allvar. Såklart, för det var helt bizarrt. Men typ, för mig var det typ det mest liksom såhär, det var det mest riktiga jag kunde känna. Så det var väl typ då, jag vet inte var det kom ifrån. För det kan, din fråga var när jag läste om ett mord som fascinerade.
Men det var egentligen bara den grejen.
Det bara kom över mig att, såhär,
så starkt.
Liksom, att folk blev mördade, att det var det enda. Sen har jag haft liksom en väldigt stark liksom fascination för mord. Typ gillar att läsa så mycket detaljer, typ sånt som man egentligen kanske inte mår så bra av att läsa, men typ jag kan inte låta bli och bara typ förkovra mig i det.
Alltså jag stickspår på det som du berättade nyss om att du trodde att Gunilla skulle mörda din mamma. Första resan min pappa gjorde med min mammas släkt så var mina kusiner Kinna och Jenny va. Och det var innan vi föddes liksom. Det var måste varit typ så här, precis när mamma och pappa hade blivit ihop. Då reste vi hela släkten som vi gjorde ganska ofta när jag var liten. Fast som sagt, jag var inte med då.
Du var i the womb.
Nej, inte ens det. Jag var en glimt i min pappas öga. Och det är så fyrigt. Fan, förlåt. Men jag är ledsen.
Okej, släpp.
I alla fall. Jo, och då anklagade mina kusiner, mina små kusiner, de var små, små barn. Hela resan, en hel vecka. Jag vet, Gran Canaria kanske, vad vet jag.
Who knows
man. Hela veckan så anklagade de min pappa för att ha mördat deras kompis Elisabeth. Man är så här, tänk att ja, men du ska åka med din pojkväns föräldrar och släkt på resa första gången.
Och så är det barn mördare
som hela veckan vägrar prata med dig för att de ser att du har mördat deras kompis Elisabeth. Inte det.
Ja, men det är ju jag som är Kinna och Jenny. Alltså please.
Du är verkligen det.
Nej, men jag tror att det finns något sånt där. Det måste ju vara typ att man snappar upp någonting. Som, så här, det måste vara något så sjukt undermedvetet. Och sen så blir det, jag vet inte. Ja, det är helt bizarrt. Men,
men och sen tänker jag också typ att alltså, anledningen till att man så fortsätter prata om det. Och fortsätter varför man typ konsumerar den här skiten. Är ju typ att man är så här. Alltså det är ju vanligt att män blir mördade, men det är ju mycket vanligare att kvinnor utsätts för mörd. Alltså så här, du vet, den typen av så här sjuka fall. Jag gillar ju så här amerikanska seriemördare för att det är så här, alltså det är ju det som jag blir mest fascinerad av typ, och det är ju väldigt ofta riktat till kvinnor. Alltså man är ändå typ van vid att vara lite rädd för typ den typen av våld som män ska utsätta en för. Så jag kan också få en sån tvångstanke som jag vet att du också har, att man är så här, om man bara läser allt typ så kommer man vara förberedd.
Exakt.
Och jag kommer ihåg typ, jag bodde i ett så här hus på landet i somras, så typ chattade vi och jag bara, jag är så rädd. Och sen så var det bara att vi gjorde upp en liten plan. Att jag var tvungen att ha så här, mobilbatteri, bilnycklar och en kniv i trosorna när jag sov.
Men det,
min kille tyckte det var lite konstigt, men vad ska man göra? Ska jag sa det för våran säkerhets skull. Jag och Anna har diskuterat det här. Vi har kommit fram till att det här är det bästa vi kan göra av situationen. Nu bor vi här på landet. Då får man liksom anpassa sig.
Men det är så, och apropå det där med kniv i trosorna, som typ ett inte låter så skönt, om än effektivt.
Så effektivt.
Men det kom jag också när jag lärde mig att, för det gjorde jag också, hade kniv så när jag var ensam hemma. Länge. Men så var det någon som lärde mig typ nyligen att så här, eller för några år sedan, en människa som är som du och jag, vi kommer aldrig
knivhugga någon. Nej, det är
så man ska ha något trubbigt, typ en stekpanna. För det är lätt, nej men du vet, ja men
jag gillar
i Sverige stekpanna. Har vi ju inte baseballträ på samma sätt, men typ en stekpanna, en gjutjärnspanna i sängen, det kommer men du drömma till.
Alltså tråkigt när du drar med dig någon hem från krogen och så bara, har du en gjutjärnspanna?
Ursäkta, det måste verkligen ligga.
Vet du vad de borde göra? Affärsidé. Future Kickstarter-projekt. Om du tänker dig typ såhär, jobba byxor med väldigt många fickor.
Japp. Yep.
Motsvarighet i trosor. Så man kan ha alla sina grejer.
Men gud, när du har dina savannbrallor på.
Nej men jag har ju dem i sängen, det är ju så av trosor.
Ja.
Som att man, för det är också det, man riskerar så det är så lite jävla risk att man ska råka ut för någonting i sitt eget hem. Men jag har ju en sån försvarsspray hemma i mitt sovrum.
Mm.
Som jag ställt där vid den ena säng, eller vid den ena fönster, liksom kanten, så att jag ska veta exakt vad den är. Men vet du vad jag tänkte på? Om jag börjar spraya den skiten inne i mitt sovrum är pyttelitet.
Mm.
Det enda som kommer hända är att jag liksom gasar mig själv.
Av dig och mördaren.
Ja, fast mördaren i alla fall där ute, han kan gå till badrummet.
Jag
kommer bara vara.
Du kommer bara gasad av din egna spray. Men
ja,
också en annan
förnedrande.
Väldigt irrationell tanke jag hade när jag var liten.
Mm.
Var att som mördare behöver man ju inte vara rädd, för man är ju själv den som sätter skräck i folk.
Fast jag, ja.
Men det, och det, nej, det är inte irrationellt nu när jag tänker på det. För så är det. För att de fattar ju typ inte att de kommer åka fast.
Fast jag tror att inte just i stunden, för då tror jag att det bara handlar om typ att man har makt över situationen liksom.
Mm.
Vad fan, vad vet man?
Ja, vad vet man?
Men du,
mm.
Ska vi, tycker att vi ska börja med våra fall?
Ja.
Vill du att jag ska börja?
Jag vill absolut att du
ska. Är det något mer vi borde säga innan?
Du fick aldrig berätta vilket mord som fick dig att känna så här, mord är.
Men ska vi ta det i nästa avsnitt?
Okay,
är det en bra grej?
Det är en jättebra grej, jag väntar verkligen med spänning.
Men då är det dags för oss att berätta om de fallen som vi har valt den här veckan.
Ja.
Så spännande. Jag har valt ett mord, eller en mördare, som ju är med i Mindhunter. Den handlar ju om de som egentligen kom på typ hela grejen som heter behavioral analysis. Ja men det hela Criminal Minds skiten liksom. De två snubbarna.
En annan väldigt bra serie.
En annan otroligt bra. Så kär i Spencer Reid.
Som jag satt bredvid på en restaurang i New York.
Ursäkta mig. Vet du om att det är min enda celebrity crush?
Ja, det är lite sjukt. Det är lite, fast det är inte så sjukt. För han är typ så här, den lite så här weird guy.
Kränk på kränk.
Han är snygg, jag håller verkligen med.
Okej, vi tar det efteråt. Ja, men den här serien följer liksom deras här resa när de börjar jobba med de här frågorna, att man typ försöker förstå mördare för att typ kunna förutsäga. Men för att man ska kunna förstå och typ ta nya mördare, så börjar man intervjua sådana som redan sitter inne. Och det är ju, man följer deras jobb och man följer dem när de är ute och intervjuar mördare som är så här, men based on. Ja, men alltså det är riktiga liksom personer som har begått så jävla sjuka saker. Och det är en otrolig serie tycker jag.
Alltså den är fantastisk.
Och den personen som jag vill berätta för dig om,
mm.
som du sa själv att du inte vet så mycket om, det är ju då förstås Ed Kemper The co-ed killer.
Yay!
Han är ju en av de här liksom, typ, klassiska seriemördarna. Han är den första de intervjuar i Mindhunter. Det är han, den här skitstora snubben.
Mm.
Och han är ju, var ju så stor i verkligheten också.
Alltså jag var tvungen att, förlåt, instickare.
Jättebra.
Jag var tvungen att göra en sån här längdkonvertering när jag läste hur lång han är. Va?
Hur då? Vad betyder det? Var det att du kollade hur många mjölkpaket du var? Nej.
Jag kollade hur långt, för de pratar ju om hur många feet han är.
Ah, ja, ja, ja.
Och det, jag vet inte, jag kan inte det. Han är 2,10 lång.
Men gud, nu måste jag slänga all min forskning åt helvete, för jag trodde han var 2,06.
Okej, din konverterare kanske var bättre. Han är runt...
Han är sketlång.
Han är över 2 meter lång.
Han är så fucking jävla lång.
Vi kan säga såhär, han är över 2,05 lång.
Nej, han är över 2, han är minst 2,06 lång.
Ja, han är över 2,06 lång.
Eller, han är 2,06 eller över lång.
Kan vara 2,10.
Han kan.
Eller mer.
Men det är bara en sån jävla sjuk grej. Han kan vara hur långt som helst.
Vem vet?
Vi vet inte, vi har aldrig träffat honom. Okej, okay. Då ska vi, apropå det här, så kommer vi snabbt komma in på hur otroligt stor han är. För Edmund Kemper the third.
Flott.
Alltså det känns så himla orimligt att han har ett sånt namn. Ja. För att han inte känns som den minsta fancy person.
Nej.
Men han är i alla fall Edmund Kemper the third. Och han föddes 8 december 48 i Burbank, California. Vet du hur mycket han vägde när han föddes?
Nej. Kommer jag känna mig kränkt på grund av att jag var en stor bebis?
Säg vad du vägde.
Nej.
Men snälla, du kan inte ha ångest för att du...
Okej, okay, jag var 56 cm lång och vägde 4,6 kilo.
Ja, han vägde 6 kilo.
Okej, det var mycket, mycket.
Han, alltså förstår du,
oh my God,
vilken stor jävla bebis det är.
Mm.
Hans föräldrar då var Edmund Kemper the second.
Ah.
Och Clarnell Elizabeth Kemper. Clarnell.
Bra namn.
Typ aldrig hört innan.
Aldrig hört. Nej. Bra namn.
Bra. Men hon kommer då senare i hans liv bli ett av hans offer, mamman.
Mm.
Och man kan säga att han var typ inte så förtjust i sin mamma.
Mm.
Därav att han dödade henne då. Men däremot så gillar han sin pappa väldigt mycket. Men däremot så gillar inte hans pappa hans mamma.
Jag fattar.
Alltså han är inte så jävla peppad på henne typ. Och han har varit en sån, han har varit krigsveteran.
Mm-hmm.
Och han säger, alltså han, Ed Kempers pappa, Edmund Kemper.
Mm. Vilket krig.
Oj gud, vänta.
Vi räknar, han lär vara andra världskrigssoldat.
Ja, jo, exakt. Ja, det är klart det är.
Det spelar ingen roll heller.
Men han är det, ja. Ja. Han sa om att leva med Edmund Kempers mamma, sa han, alltså hans pappa, suicide missions in wartime and the later atomic bomb testings were nothing compared to living with her.
Gud vad hårt.
Du vet också typ att jag känner att det är så ibland att leva med mig när jag är typ trött och har PMS.
Nej.
Är det inte det?
Jämför inte Marcus med honom och dig med Clarnell.
Okej, tack.
Du är ingenting så. Du är fantastisk.
Anna.
Jag vet, men vi har en stund nu bara.
Okej. Okay. Moving on. Torka tårarna. Ja, och när han är bara 9 år gammal, när det är bara 9 år gammal, så skiljer sig då hans föräldrar. Och han liksom är ju rasande på sin morsa för det, för att hon har typ så drivit hans pappa ifrån honom. Hans pappa som han är så jävla kåt på.
Nej,
han är inte gott, han tycker om honom.
Mm.
Det är en vanlig pappa-son-relation, vad vet jag. Och han är ju, du vet så här, det finns ju de här seriemördare tre grejerna som är så här cruelty, ja men att man är dum mot djur, man kissar i sängen och man sysslar med, man är pyroman. Det är ju de här tre liksom klassiska som man uppser typ att nästan alla seriemördare har. Jag har inte hittat någonting om att han kissar i sängen och eldar. Men däremot håller han på med lite andra softa grejer. Till exempel så hugger han huvudet av sina systras Barbie-dockor.
Men vem gjorde inte det?
Ja, då går vi vidare till nästa grej. Kan vi kolla om du gjorde det här också? Han begraver för familjens katt levande. Ja, det är faktiskt väldigt hemskt.
Det var jag gillar inte hans katter, men det var fan fruktansvärt.
Och jag älskar katten som du vet. Sen gräver han upp katten. Jag vet inte om den dog emellan. Jag tror typ inte det. Och sen så hugger han huvudet där. Shit just got dark.
Verkligen.
Ja, yeah, det kommer fortsätta så här lång tid nu. Ja, och när han är 13 år gammal, alltså några år senare, då dödar han ännu en av familjens katter. Och då kan man ju typ känna lite grann så här: sluta skaffa katter. När du hittar den första halshuggen, kanske inte skaffa en till katt. Men gör dem, och han dödar den också. Och han gör det för att han säger att den gillar hans syrra mer än vad den gillar honom. Han bara, ja men...
undrar varför?
Exakt, du mördade dens kompis.
Men han har säkert inte varit snäll. Han har säkert dragit så hårstrån av den och sånt.
Jag ska, det var det. Det här är en person som har huggit huvudet av en katt. Han gav den en ofrivillig vaxning också. Det är fan för jävligt. Ja, nej, men han har, alltså, jag tänker han kanske bevittnade, den här sista katten kanske bevittnade det första katten.
Ja, det vet vi ingenting om.
Vad är katten? Det är spekulationer. Ja, det är verkligen, verkligen spekulationer. Det är så sant. Tur att du brasklappar den skiten. när hans syster håller på att reta honom för att hon säger att han är tänd på sin lärare och vill hångla med den.
Som han vill.
Lärare, supersexiga. Då så säger han, if I kiss her, I'd have to kill her first. Han är typ såhär 10-12 år gammal.
Hjälp.
Och så gillar han att leka elektriska stolen.
Men det tycker jag ändå också, det är inte konstigt.
Det är konstigt av den här anledningen. Det verkar vara en jävla tråkig lek. För det enda som händer när han leker där med sina syskon, det är att de ska binda fast honom. Och sen sitter han och låtsas krampa typ.
Okej, men det måste jag säga, det är inte seriemörda tendenser. För man har lekt liknande grejer.
Man har lekt sjukare grejer.
Ja, mycket sjukare grejer.
Alltså jag tycker det är konstigt att det ens står på hans Wikipedia-sida.
Ja, för jag tänkte också på det här med Barbie-grejen och så här. Hur mycket konstiga grejer har man inte gjort med sina Barbies?
Berätta om det konstigaste du har gjort med dina Barbies. Eller, i det ett senare avsnitt. Det är ett helt avsnitt vi kommer ägna
oss. Verkligen. Nu var en del grejer så här. Det där,
ja, ja, men gud, nej, men jag håller med. Jag håller med. Men det här med katterna,
det var bizarr.
Och att han sa att han skulle hångla med sin döda och sen hångla med sin lärare.
Nej, så han är ju uppenbart sjuk liksom, människa.
Ja. Och hans mamma är, alltså hon är ett jävla as. Hon är verkligen det. Han har det inte lätt med henne. Hon typ låser in honom i källaren för att hon säger att han ska komma så här våldta och skada sina syskon. Och jag vet inte om han kanske kommer göra det. Jag vet inte. Men hon säger också att hon vägrar krama honom för att hon är rädd för att han ska bli gay.
Okej.
Och det är inte så det funkar.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Det kan vi väl. Där tycker jag verkligen vi måste
sätta ner foten. Där kan vi alla enas om att nej, det är inte så.
Men där måste du och jag sätta ner foten och säga det är inte så det funkar.
Nej.
Andra grejer som hon gör är att hon typ säger typ att han är ett big freak och sådana saker. Och det Which är inte fel. Alltså nej, exakt, hon har ju rätt i sak, men det är fortfarande lite taskigt eller?
Ja. Yeah.
Men så när Eddie är 14 år gammal, han bara, I'm out of here bitch, så drar han till sin pappa.
Okej.
Okay. Alltså rymmer dit. Och när han kommer dit så är pappan då gift om sig. Han har, och så har han fått en så här styrson. Mm. Tror du att det flyger med?
Ja.
Det gör det inte.
Surprise, surprise.
Och istället då, han får inte vara hos sin farsa. Istället hamnar han hos sin mormor och morfar. Vad tror du att hans morfar heter? Edmund Kemper.
Nej.
Han är den första. Edmund Kemper the first.
Men då måste vara hans farfar.
Just det, hans farfar.
Åh, Karin, please, gör om.
Fan, han har blivit så jävla hård på bara den här lilla stunden.
Jo, men det måste ju vara hans farfar.
Ja, det är absolut hans farfar. Du har fan vad freaky annars om hennes... Och mammas farsa har tagit var
syskon.
Eller vet du vad, de kanske bara var så här forward thinking couple som tog mammas namn.
Förmodligen.
Det var de ju uppenbarligen.
Det är verkligen inte uppenbart.
Att jag bara hade fel. Men jag skulle ändå vilja säga, att döm inte mig så hårt.
Nej.
Bara för att jag är normbrytande. Nej, det är självklart hans farmor och farfar. Han bor där, men det går typ inte så jävla bra. Han bråkar jättemycket med sin farmor. Han är ju inte så jävla bra med kvinnor kan man säga. De bråkar supermycket. En dag så mördar han sin farmor. Hon, de har typ bråkat om något random. Hon sitter vid köksbordet. Han skjuter henne, sen knivhugger henne. Efter att hon är död. Jag vet.
Wow.
Sen kommer hennes farfar hem från att, hans farfar hem från att ha handlat mat. Då skjuter hon, han honom också. Också död. Mm. Han går in i huset igen och ringer sin mamma. Berättar vad han har gjort. Hans mamma säger, ring du polisen. Det är en bra grej. Mm. Så han ringer polisen och berättar vad han har gjort. Alltså han är 15 år gammal när det händer. Ganska sjukt.
Alltså det är så sjukt.
Nej, jag vet, det är så jävla jävla sjukt. Vill du veta vad han säger sen när de frågar om så här, när han blir intervjuad av polisen och sånt. Och de frågar så här, varför gjorde du det här? Då säger han, I just wanted to see what it felt like to kill grandma.
Mm.
Mm.
Ja.
Och det är ingen känsla som man själv kan relatera till.
Nej, och då har jag ändå en komplicerad relation med min mormor. Aldrig känt så.
Skön. Ja, nu är Ed Kemper 15 år gammal. Han är 193 centimeter lång. 15 år.
Jag vet också hur länge, alltså jag var också längst.
Fast, ja, fast du var inte så lång. Och du hade inte just mördat din
Nej.
Grandma och grandpa.
Det hade jag inte gjort.
Nej. Han blir då intagen och han döms till psykiatrisk vård. Han och hamnar på the criminally insane unit på Atascadero State Hospital.
Mm.
Men det som är med honom är att han är också super super smart. Alltså han har ett IQ på 145. Och det han gör när han är intagen där är att han är, alltså han är jävligt trevlig, han är så väl, alltså välartikulerad och sånt. Så han får börja hjälpa de som jobbar där med att göra psykologiska tester på de andra intagna.
Yep.
Vilket då resulterar i att han lär sig vad de vill att man ska svara.
Det är så sjukt.
Alltså det är så jävla jävla sjukt. Men grejen är att han är typ, han är skittrevlig. Han är såhär vadå, ja men halvvägs in är han liksom 18 år gammal. Han är fortfarande jävligt ung. Han är ju uppenbarligen, han är skitsmart, bra på att läsa av sin omgivning så här, och spegla vad de vill att, alltså vad han tror att de vill ha av honom. Eller du vet, han är bra på liksom på, ja men på bete sig som folk vill att, eller han kan läsa liksom. Och så agerar han på det sättet. Så att han är, alltså han är liksom 2 meter lång och 145 i IQ. Ja, men det som händer då är att som sagt han lär sig liksom av läkarna, så lär han sig, alltså på sjukhus lär han sig vad de vill att man ska svara i de här testen för att typ verka normal. Men han pratar också med massa brottslingar som är intagna. Så av typ så sexualbrottslingar som han interagerar med i och med att han gör de här testen, så lär han sig bland annat, berättar han senare, att om man våldtar någon så är det en bra idé att mörda dem för att då får man inga vittnen. Så han plockar upp ett och annat där inne kan man säga.
Det märks ju att han har 145 i IQ.
IQ
grabben baby. Är inte dum.
Grabben är inte dum, men han är jävligt obehaglig.
Ja.
Alltså det är så jävla läskigt att vara så ung och så stor och så smart och vara så här, det jag kommer typ göra, det hjälper dem att göra de här testerna för då kan jag lista ut vad de vill att man ska svara så jag kommer härifrån.
Så sly.
Jag vet.
Jag kan hate him.
Fan, du är också lite sugen. Ja, du förnekar inte.
Nej,
skoja, du gillar inte en sån kille med en sån mustasch.
Nej,
googla Ed Kemper.
Historiskt sett har du haft ganska mycket korta killar, så jag menar,
det är verkligen så.
Det är verkligen,
men jag tror att det är därför du är lite intresserad av en sån långis nu.
Ja.
För du tror ju att du vill ha det.
Jag vill ha det nu. Inga med korta killar.
Men inte han.
Inte någon som är över 2 meter.
Nej.
Det räcker att de är över 1,85 normal längd.
Just det. Då kan ni som är över 185 centimeter line up. Precis. Runt Kaknästornet, så kommer Anna komma dit. Och lätt kolla över utbudet. I alla fall, när är det 21 år gammal, släpper man ut honom. För att de är såhär, han är helt frisk. Det är verkligen det han säger. Han har nailat vartenda jävla test. Bara typ 2 år senare så tycker man att han är, för han har såhär probation liksom. Men bara 2 år senare så stryker man hans records. Du vet som man gör när någon begår brott när de är väldigt unga, så är det ju så här, kan ju det hända. Att man liksom stryker det för att såhär, ja men det är någonting som händer när man var så liten. Ja, men i alla fall han släpps ut och han flyttar in hos sin mamma igen.
Mm.
Ah, gamla goa. Vad sa jag att hon heter?
Clarnell.
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 Clarnell. kan lägga och Clarinelle får hem sin unge Ed. De tycker inte om varandra, de hatar ju varandra så fucking gärna mycket. Men han vill då bli polis. Men han är för stor för det. Det är mörkt.
Det är verkligen
så jävla jävla mörkt.
Han kan heller ej bli flygvärdinna, för det finns också maxlängd för det.
Just det, men det har det ju varit.
Ja.
Vad var maxlängden?
Jag tror man inte får vara över typ 1,95.
Aha. Jag tänkte säga bara, jag trodde att du var lite nära. Att det var
nej,
så
här, men gud, så
att de bara, gud, vi måste verkligen detaljmäta dig, gumman. I alla fall, han vill bli polis, polis. Får inte bli det för att han är för jävla stor. Men han hänger på så här polisbar i Santa Cruz. Och typ lär känna alla såna poliser liksom. Och han, de börjar kalla honom för Big Ed, vilket jag tycker är ett äkta, alltså det är så fantasilöst namn.
Ja.
Kalla honom för, det är för mycket roligt att kalla honom för Lil Ed.
Ja, det är som Lille John i
exakt, Robin det är Hood. Så här, det är en kul grej att man är stor och kallas för liten.
Ja. Yeah.
Ja. Du är med. Du är med mig hela vägen.
Ja, med dig.
Ja, bra. Och under den här tiden då bråkar han jättemycket med sin mamma. Det är den ena grejen. Han hänger på polisbaren, bråkar skitmycket med sin mamma. Och sen skaffar han en bil för han är med i typ en, han blir lite påkörd så han får pengar i någon sån segment typ. Han
älskar USA för det.
Jag vet, men då hade jag legat framför bilar hela dagen.
Ja, men alltså ramlat på McDonald's
heltidsjobb. Vänta, det är någon slags brott, va?
Alltså det är väl försäkringsbrott, ja.
Mm. Fast vadå, jag blir ju ändå skadad.
Ja, jag menar det.
Han skaffar en bil för de här pengarna som han fått för det här som han har råkat ut för. Och börjar köra omkring. Märker, nu är vad många kvinnliga lyftare som är runt här tidigt 70-tal. Alltså vi alla som är intresserade av mord vet ju om att fan vad det lyftades på 70-talet i USA. Ja. Alltså det lyftades så mycket och det är så jävla hemskt. Och det är fan vidrigt att det är så många som typ tog, alltså utnyttjade typ att det var kvinnor som behövde komma hem eller flytta på sig eller åka någonstans. Och han är verkligen, verkligen en sån person. Han åker runt och under den här tiden så har han i efterhand berättat då att han plockar upp 150 kvinnliga lyftare. Och de flesta släpper han ju bara.
Mm. Vilket också är så obehagligt.
Alltså det är typ,
de har suttit och känt in. Är det här?
Och till en början är det säkert bara att han får typ så här, att han blir kåt av hela maktkänslan.
Mm. Jag kan åka var jag vill med dig. Det är det.
Verkligen så. Verkligen så. Nu är du i mina, så här, i mina händer typ. Men sen så måste det ju liksom gå längre.
Mm.
Och han får ju smeknamnet The Co-ed Killer för att han mördar med större delen av hans offer är liksom studenter. Och det är vid den här tiden då som han men helt enkelt börja mörda. Och det första mordet begås 72.
Mm.
8 maj, 7 maj förlåt, 72. Och det sjuka med det tycker jag är att han börjar med 2 stycken. Alltså hans första brott är 2.
Alltså dubbelmord.
Ja, inte det så jävla stört. Det får mig typ att tänka att han begått något fler, men samtidigt så är han en sån jävla talker sen när han åker fast, att jag tror inte att det är, men det känns som att det är så jävla grovt att vara så här att börja med 2 samtidigt.
Alltså ja.
För det är en sån escalation grej liksom. Men det gör han. Han börjar med 2 stycken. Marianne Pesci kanske och Anita Lucchesa lyfter med honom.
Mm.
Och han typ säger att han så här, efter han säger att han framförallt vill våldta folk, men han har ju lärt sig att man ska mörda dem liksom. Så han så här, alltså han tar dem en i taget liksom och våldtar och mördar dem typ. Och jag vet typ, jag tycker att det här är jättesvårt, för att jag vill, av typ respekt mot så här offer, så tycker jag inte att man behöver gå in i för jävla vidriga detaljer.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Men alltså, han våldtar och mördar folk. Han har typ en i bagageluckan liksom, och sen så, tar han fram dem en efter en. Och han är ju, utöver att han är mördare, så är han ju nekrofil. Och han är i styckar kroppar. Och jag har också typ, jag har också lärt mig ett nytt ord när jag gjort min research på det här. Och det är då, fellatio är ju en avsugning, eller hur? Men det här är iromatio.
Ah.
Vilket, om jag har förstått rätt, Par egentligen är ett fint ord för att, citat, munknulla någon.
Okej.
Okay. Alltså att man trycker på själv, om du förstår.
Jag fattar. Det är inte ett... en avsugning.
Nej, utan det är inte, om du säger så, det är inte ens huvud som rör sig, utan det är mer en penis. Ursäkta mig att jag sa penis.
Men också,
jag menar förstås ett manligt
könsorgan. Säg vad det heter igen.
Irumatio. Alltså
ja,
jag tror
man vet ju vad det betyder.
Gud, jag ska gå rätt hem. Irumatio me baby. Skoja. Din kille inte hemma förrän imorgon. ja, men det är, alltså det är så jävla stört på att det finns ett så här.
Jag har aldrig hört, det var
ovanligt. Nej, vet inte jag heller.
Det är det svenska ordet.
Nej, men fellatio måste.
Jo, men det måste
finnas. Hur säger man det?
Vänta, det finns ju en svensk term för det.
Avsugning.
Det är fellatio, eller?
Fellatio, ja, men då är det här irumatio. Det finns ju en anledning att det inte har slagit så stort, och det är för att det är skitsvårt att säga.
Men också för att det är våldtäkt.
Det behöver det ju absolut inte vara.
Svenska ordet för fellatio är fellatio.
Ja, så då är svenska ordet
för
irumatio.
Ja.
Ja, går jag tillbaka.
Ja, förlåt.
Så det som hänt är att Ed Kemper har kidnappat och dödat 2 personer. Jag berättade för dig att jag inte vill berätta. Ja.
Mm. Mm.
Men han har gjort det. Alltså irumatio, lät mig nytt ord. Om man säger så hade han liksom inget behov att huvudet skulle hänga ihop med resten av kroppen när han gjorde det. Och nu kommer jag tyvärr läsa ett citat.
Ja.
Är du beredd?
Mm.
För jag vet om att du, alltså, du ser jätteledsen ut och du ser ut som att du är besviken på mig, men du vill ju höra.
Ja.
Alla vill ju höra, det är det som är det vidriga med det här.
Mm.
Okej. The head trip fantasies were a bit like a trophy. You know, the head is where everything is at. The brain, eyes, mouth, that's the person. I remember it being told as a kid, you cut off the head and the body dies. The body is nothing after the head is cut off. Well, that's not quite true. There's a lot left in the girl's body without the head. Så han använder liksom också kropp. Du förstår. Vidrigt.
Mm.
Det är hans 2 första offer. Hans nästa offer är 15-åriga Aiko Ko. 15 år gammal. Har varit på så här dance practice. Missar sista bussen här. Ska lyfta. Han fuckar med henne så jävla mycket att han blir utelåst i bilen. Och hon släpper in honom igen.
Gud, jag känner igen.
Ja, det är så jävla, jävla heartbreaking. Men så jävla manipulativ är han liksom. Alltså det är så hemskt. En 15-åring, hon var och dansade. Hon tränade dans och skulle åka hem.
Det är för, och när hon...
Nej, det är fan för jävla vidrigt. Det, jag får så jävla jävla ont i hjärtat av det.
Mm.
Alltså hon släpper in honom igen liksom.
Mm.
Och sen typ alla de här liksom kropparna för de här 3 typ dumpar i så olika bergsområden. Han gör en del såna grejer också. Mm. Även hela tiden typ. 4:e offret heter Shindy Shal. Han skjuter henne, jag tror att det är den första han skjuter. Och tidigare har han tagit med sig kropparna till sin lägenhet som han har skaffat med sin kompis. Men nu tar han med sig kropparna, hennes kropp är den första som han styckar i sin mammas lägenhet. Mm. Eller sin mammas hus. Och han begraver sen hennes huvud med, och det här pratade man med i Mindhunter, för han begraver hennes huvud utanför sin mammas fönster med ansiktet upp mot det, för att hon gillade när folk såg upp till henne.
Åh, gud.
Lite så fokus på morsan ändå. Sen tar han återigen 2 stycken samtidigt. Det är Rosalind Thorpe och Alison Liu. Båda 2 blir skjutna. Den gången så halsade han dem i sin jävla bil, vilket får mig att fundera på hur fan den såg ut när de fick tag på den.
Yeah.
Och sen bär han liksom halshuggna kroppar in till sin mammas hus. Också det, hur fan kan ingen se någonting liksom? Är inte det så jävla jävla stark?
Jo, men jag tänker så här på natten och liksom tänk typ, hans mamma bodde säkert någon så här villaförort typ.
Mm.
Alla ligger och sover 3:00.
Ja, och typ att det är den här mannequin-grejen att folk alltid tror att alla kroppar är en skyltdocka typ. Men det, sen är det liksom dags för hans final då.
Mm.
Han har liksom dödat då 6 stycken för honom helt okända flickor eller kvinnor. Men det är ju ganska uppenbart att det ändå handlar om hans morsa typ. Och han hatar ju Clarnell som nu heter Strandberg. Clarnell Strandberg. Hon är inte som är en svensk, antar
jag. Jag skulle precis säga det, måste ju vara en svensk.
Men man vet ingenting om något
Gud, att man är så svennig, att man bara spännande med en svensk person.
Det kanske är din pappa.
I USA.
Ja, det var din pappa.
Jajamän.
Men så en kväll när han kommer hem så ligger hon och läser på sin säng. Mm. Och det, vet, det är typ inte ens att hon säger något så här asfittigt. Men hon är typ, jag inser att, alltså hon är ju så att hon är jävligt abusive. De har verkligen haft så här stora slags. Man har berättat om, hade ett jättestort slags bråk om att han, om han skulle get his teeth clean eller inte.
Men gud, var han vuxen?
Och jag undrar också, vem var på vilken sida?
Vad fan hände?
Jag vet inte, det är det enda.
No mommy, I'm 32 years old. I will not get my teeth clean.
Eller tvärtom. Yes mommy, I'm 32 years old. I wanna get my teeth clean, damn it. Nej, alltså, darn it. De är från Kalifornien, jag vet inte varför de pratar så, men de gör det. Ja, nej, men allt hon säger typ är så här, han kommer hem och hon ligger på sin säng och läser. Och så säger, han så här, säger hon så här: I suppose you're going to want to sit up all night and talk now. Alltså.
Men jag tänker också typ att det skulle vara varenda mammas dröm. Alltså jag vet att min mamma, hon har så här: ringer jag för ofta, jag vill bara prata med dig. Inte det alla mammors drömmar. Hon så här, kommer in och bara: hej mamma, kan vi prata hela natten?
Ja.
Kanske inte om man har typ en sån.
Det är verkligen, verkligen så. Alltså, det kanske är det där. Och inte typ att hon låser in honom i källaren. Du vet, allt annat är så här, vill inte krama för att han skulle bli gay. Det är det där som vittnar om vilken jävla pissig morsan
alltså, var. Alltså det är helt sjukt. För att man tänker att det borde ju vara det fantastiska.
Eller? Ja, ja, gud. Ja, nej, du har, snälla, du har aldrig fel, Anna.
Tack.
Det vill, alltså, det vill jag verkligen att alla ska veta.
Ja. Yeah.
Anna Sandell, inte fel en enda gång i sitt liv. Yeah! Ja, men han, för han lackar ju ur på det här. De har en sån jävla märklig relation.
Men jag har lackat också.
Ja, men för det är inga, om din mamma frågade om du kunde sitta, eller om hon inte ville prata med dig. Ja, okej, för jag tycker annars att det är så här. Jag tycker båda två är ganska, alltså att hans reaktion är inte rimlig och hon är inte heller så särskilt rimlig. Men det är ändå typ så här: ja, vill du sitta upp hela natten och prata nu? Ja, det var kanske lite fittigt sagt, morsan. Mm. Men det var ju inte så här.
Nej, alltså, det är inte något man dödar för.
Nej, och det gör ju han. Han hämtar, hon väntar tills hon har gått och lagt sig, hämtar en hammare, hämtar en kniv, bash her head in och halshugger henne.
Mm.
Och sen vet vi ju vad Ed Kemper gillar att göra med kroppar. Mm. Och det betyder tyvärr inte så mycket. Eller han är inte så himla rädd för incest.
Mm.
Eller han väljer liksom nekrofili över incesten då.
Mm.
Så han ligger ju med sin mammas lik. Alltså han är liksom, han är ju på riktigt en motherfucker.
Mm.
Slår du upp en, nej, du slår aldrig upp motherfucker i en ordbok. Jag bara kollar. I alla fall så är det en bild på Ed Kemper där.
Mm.
Nej, utan han känns ju liksom på med sin vanliga ritual med sin mamma. Vilket är, alltså det är så, allt med det här är vidrigt och jag är ledsen för att jag berättar det här för dig.
Nej.
Men det, ja, han kör på. Jag håller på med sin mamma, hennes huvud, inte fast vid kroppen. Försöker ju då stoppa ner hennes vocal cords. Ja, jag vet. I the garbage disposal. För att han ska shut her up typ. Vad heter garbage disposal på svenska? Finns det?
Avfallskvarn.
Då var det det, ja. I alla fall. Jag vill inte upprepa den förra vidriga meningen, men avfallskvarn. Men det liksom räcker inte för honom för att hämnas på sin morsa. Han går ut, tar några bärs, gömmer sin mamma i garderoben. Och sen så kommer han hem igen och då ringer han sin mammas bästa kompis. Och är så här: fan, hallå där, ska inte du och jag lära känna varandra, Sally Hallett? Kom över på middag. Hennes mammas bästa kompis som är 59 år gammal kvinna liksom, kommer över. Han gör samma sak mot henne.
Nej.
Nu är han uppe i 8 då.
Mm.
Eller hur? Mm. 10 om man räknar hans. Ja, 10 om man räknar hans mor och sina föräldrar också. Han dödar henne. Tillbringar natten med henne. Stora air quotes.
Verkligen.
Mm. Och sen så skriver han typ en jävligt töntig lapp till polisen.
En status på Facebook.
Men alltså, verkligen typ så. Vill du, ska jag läsa vad han ska?
Ja, jättegärna.
Han ska med en lapp som går så här: approximately 5:15 a.m. Saturday. No need for her to suffer anymore at the hands of this horrible murderous butcher. And he was quick, asleep, the way I wanted it. Not sloppy and incomplete. Gents, just a lack of time. I got things to do. Så då drar han. Han kör, han bara, nu drar jag. Och då har han kört genom typ ett antal... Han kör sig genom ett antal amerikanska delstater och hamnar i Colorado. Typ bara då att man inser att det är ingen som är hemma hos mig och inser att min mamma är död. Det är ingen som kommer och jagar honom typ. Han hör ingenting på nyheterna, det är liksom ingenting. Så då går han in i en telefonkiosk och ringer polisen. Bara, hallå där, jag har dödat min mamma och hennes bästis. De ligger i garderoben typ. Polisen bara, kul, lägger på. Ringer upp igen. Kommer du ihåg att han känner lite poliser?
Mm.
Då ber han typ om att få prata med en sån här kontakt. Och sen erkänner han hela fucking skiten. Kalifornien, alltså polisen åker från då Kalifornien för att hämta upp honom. Och då är han liksom i den här telefonkiosken.
Mm.
Och det här, anledningen till att jag tror att du känner igen vissa grejer är för att de har pratat om det här på My Favorite Murder.
Mm.
För att han är så jävla stor att när polisen väl kommer och ser till honom att så här, sträcka upp sina händer. Han är så lång att han lägger liksom bara händerna ovanpå... telefonkiosken.
Gud, vad sjukt.
Alltså förstår du hur stor han är då?
Alltså han är ju Hagrid.
Han är, ja! Han är ju verkligen typ den amerikanska mordhistorien Hagrid. Ja, det är han.
Men gud,
Hagrid är snäll, va?
Ja, han är snäll. Vadå, läser du inte Harry Potter?
Nej, gud nej.
Vadå, är vi tönt att läsa Harry Potter eller vad?
Min teori är så här. Att jag tror att folk som är födda 89 och framåt var jämngamla med Harry Potter.
Du är ett år.
Men ja, min uppfattning är verkligen att jag har gjort skillnad.
Ja, kanske.
Mm.
Lovisa är... Jag, mina två bästa är 88. De läser det, de älskar det.
Ja, men de är kompisar med yngre tjejer.
Det är du också.
Just det.
Missy.
Därmed.
Ja, förlåt.
Ja, men i alla fall, de griper honom där då. Och sen, och det här är så fucking jävla vidrigt. De kör ju då hela vägen från Colorado till Kalifornien. Och jag vet ingenting om geografi i allmänhet. Framförallt inte om amerikansk sådan. Alltså jag vet inte vad medelpad är liksom. Så heter det inte, medelpad.
Du vet inte ens vad det heter.
Men jag vet, jag kan inte. Men jag tror att det är en ganska lång drive ändå.
Alltså jag tror att det är en halv lång drive.
Men vad betyder det? 3-2 timmar?
Ja, typ.
Ganska lång tid med en fucking gigantisk mördare i bilen.
Mm.
Som dessutom envisas med att detaljerat berätta om alla sina jävla mord.
Mm.
Hela vägen.
Mm. Nej, det är ju helt bizarrt.
Alltså de här poliserna, alltså, han håller inte käften liksom.
Mm.
Så de här poliserna får liksom sitta där i timmar och lyssna på den här galna personen som berättar om allting han har gjort med de här jävla, alltså de här kvinnornas kroppar liksom.
Mm.
Är inte det...
Det är
vidrigaste.
Mm.
Han grips ju förstås. Och november, alltså 8 november 73. Så och han släpps 69 tror jag. Så det är liksom inte så lång tid.
Alltså från juvie släpps han 69.
Han var ju på ett mentalsjukhus var han ju.
Just det.
Han släpps 69. 18 december 69 släpps han. 4 år senare, 8 november 73, har han mördat 8 kvinnor liksom.
Men han är ung då.
Ja.
Usch.
Han släpps på sin 21 födelsedag.
Så han är 24-25.
Ja.
Jävla sjukt. Eller ja. Ja,
ja, men det är sjukt att eller så här.
Det känns för ungt.
Ja, eller hur? Man är senare i livet för guds skull.
Men vänta tills du ska gå i pension.
Men det finns andra grejer man kan uppleva innan.
Ja.
Han har ju aldrig typ så här backpackat.
Har du varit på Bondi Beach?
Gubben. Ja, men jag tänker typ så här, skaffa en universitetsutbildning först.
Ja, som du har.
Jo, men jag planerar inte att mörda någon annan. Du ser inte helt övertygad ut.
Nej, men usch, han är så ung, jag får panik.
Jag vet, han är så ung, han är så stor, han är så smart. I alla fall, han döms 8 november 73.
Japp, min systers födelsedag.
Mm, så bra, fint. Hon var inte född då.
Nej, hon föddes 11 år senare.
För att fira det.
Mamma och pappa räknade så på årsdagen av Ed Kemper.
Så bra. Och de, alltså efter 5 timmar kom de fram till att så här, han var inte, vad heter det, att man är
psykiskt sjuk,
så att man inte kan dömas liksom. Utan han blir dömd för 7 år till livstid per mord. Och han begick 8 mord då.
Ja.
Men,
så minst 56 år.
Ja, exakt. Själv ber han om dödsstraff. Och säger att han föredrar att death by torture.
Mm.
Det straffet finns ju inte, så jag tror att du är speciell. Han sitter bland annat med, han satt samtidigt som Charles Manson.
Mm, cool.
Mm. Cool. och de sitter samma fängelse. Och han lever ju fortfarande förstås.
Ja, vilket är helt bizarrt.
Ja. Men han, som sagt, han greps ju så jävla jävla tidigt. Och nu är han återigen så här, considered a model prisoner. Vill du ta en rolig grej? Delvis är han ansvarig för schemalägga andra intagna så här, psykologbesök. Vilket känns lite grann som det han gjorde innan. Men över att Eddie Kemper jobbar med att schemalägga de intagna psykologbesök, så är han, och det här är ett citat från Wikipedia, det är hämtat typ allting med det där och andra inspel. Men det han också är en accomplished craftsman of ceramic cups. Vilket till att börja med, hur är man det?
Nej, men alltså, det måste vara så här att han har liksom kommit på den perfekta tjockleken, vad som är gott att dricka en kaffelatte ur.
Men tror du de har kaffelatte där inne?
Han har säkert lyxat liksom.
Ja. Vet du vad?
Han har det.
Han är så fucking smart.
Han har
skärmat en barista som bor där inne.
Jag skulle säga, han har en espressomaskin i sin cell.
Ja. Yeah. Han har det.
Åh, shit, alltså, fan.
Att han jobbar med ceramic cups.
Äckligt, jag kommer typ alla kunna dricka en kopp igen.
Nej, för att man kan alltid räkna med att det. Men och vet också om att han läser in ljudböcker?
Nej.
Så det finns på SoundCloud.
På BookBeat. Jag skojar. Det Bonnier har signat honom.
Det finns på BookBeat. Vill du höra hans röst?
Alltså blandade känslor, men ja.
Goodbye, daddy. Truly, when I was very young, way back in the 50s, I believed all of life would be like one long and perfect summer day.
Det där var Ed Kemper som läste Flowers in the Attic. Otroligt obehagligt.
Otroligt obehagligt.
Ja, jag ber om ursäkt för det. Allt med det här är otroligt obehagligt. Ja, men han har inte typ så här försökt ens bli frisläppt på ganska lång tid. Han blev nekad först väldigt länge. Och nu har han sagt att han bara är så här, nej men I'm happy about going my life in prison. Han har gjort ett antal olika typ tv-intervjuer som finns på YouTube. Bland annat den som Mindhunter-intervjun är baserad på finns liksom i klipp på YouTube. Otroligt jävla obehagligt. Kan jag typ inte rekommendera det till någon. Och det finns, han är utöver det här liksom, så är han med i ett gäng olika typ så här populärkulturella sammanhang. Bland annat så är han en av de mördare man har baserat Buffalo Bill i När lammen tystnar på.
Det
är typ 5 olika mördare, men han finns med liksom in the mix. Men han är också egentligen med i American Psycho, där Patrick Bateman säger att det är ett Ed Gein citat Ed Gein som är en annan seriemördare. Men det är egentligen ett Ed Kemper citat Alltså det är fel i liksom i den story. Så jag tänkte att jag ska läsa det. Är du rädd?
Ja, lite, men jag är också laddad.
Ja, okej, okay. Så här låter det då. When I see a pretty girl walking down the street, I think 2 things. One part of me wants to take her home, be real nice and treat her right. The other part wonders what her head would look like on a stick.
Åh, jag vet liksom inte ens vad jag ska säga.
Förlåt.
Ja, men det är bra.
Ja, yeah. Och det där var då Ed Kemper, the motherfucking cold killer.
Nu. Är du redo för min fall?
Ah, gud. Jag är verkligen det.
Du gissade ju liksom vad det var. Och det här är ett fall som hände för typ 10 år sedan. Och Jag tänker på det här kanske, jag ska absolut inte säga en gång i veckan. Det är verkligen inte sant.
Men för det är varje dag.
För det är varje dag. Det här fallet har i alla fall då följt mig i 10 år. Det här är också ett fall som Leif G.W. Persson beskriver som ett unikt fall. One of a kind.
Kommer du ihåg det här från när det här hände typ? Är det nästan så?
Ja,
här?
Ja.
Oh, jävlar.
Alltså det är 10 år sedan, jag var 18 när det hände typ.
Jo, men ändå. Alltså det är ändå så här.
Jag följde det jättemycket. Alltså jag följde så här dagligdags. Jag jobbade i en reception på en reklambyrå. Och hade typ inget jobb. Eller du vet, jag jobbade ingenting typ.
Nej.
Så varenda dag så följde jag liksom alla
uppdateringar.
Så det är verkligen, jag följde det så nära när det hände. Det som känns läskigt nu är att jag är lika gammal typ som hon var
då.
Det här är alltså Caroline Stenvall mordet.
För det finns ju en superbra Peter-dokumentär om det, eller hur?
Den är fantastisk.
Hur många gånger har du lyssnat på den här veckan?
3 gånger.
Oj.
Låt mig börja. Caroline Stenvall, 29 år gammal. Typ som vi. Som du.
Typ som, exakt som
exakt
jag.
Som du. Bor i Piteå. Ska åka på arbetsintervju på ishotellet i Jukkasjärvi.
Det är också himla starkt att det är dit hon ska.
Ja, precis, för att alla har någon
relation.
Jag har inte ens varit där, jag har en stark
relation.
Hon ska åka dit på arbetsintervju och jag är typ supertaggad på det, för att hennes pojkvän jobbar, inte på ishotellet, men liksom, jag tror att det är Jukkasjärvi det ligger.
Det kan vara Kiruna.
Hon är superglad för det. Hon är en härlig person och hon har typ, jo, hon har inte varit scout, det hittar jag på. Hon har typ varit scout. Hon är så van.
Det är den bästa beskrivningen av en person som jag någonsin, alltså, för det finns ingenting som beskriver en person så, som en så härlig person, som att hon hade typ kunnat vara scout men hon var inte scout. För scout är jobbiga, men man gillar ändå.
Hon kan, hon har liksom, hon kan naturen, hon är ute mycket och så här. Hennes syrra har berättat att hon har så här cyklat genom Sverige, då hon hittar liksom, hon har koll på naturen. Hon är liksom en naturmänniska. Hon beskrivs som en snäll person, hon svär aldrig. Hennes syrra säger i Petra kommentaren så här: jag har aldrig hört henne svära. När hon såg masjävlar på bio så hade hon svårt att säga den titeln.
Men det är det sjukaste jag någonsin har hört.
Ja, hon åker glad i hågen på en arbetsintervju.
Cool.
Mot en arbetsintervju. Det som är sad, det här är liksom, hennes syrra skulle följt med. Får inte ta på barnvakt. Hon åker därför själv på den här arbetsintervjun. Men är liksom peppad glad. Hon åker mot ishotellet. Men dyker aldrig upp. Och hon...
Jag har en fråga, förlåt. Åker hon kvällen innan? Eller
hon åker
så
samma dag, tror jag.
Okej, för det är typ kanske eftermiddagen. Så.
Hon åker samma dag. Hon dyker i alla fall aldrig upp. Jag för mig att jag läste någonstans att hon åker typ 10, ska vara på intervju 1. Dyker inte upp. Och liksom folk fattar inte, hon är en pålitlig person, var är hon? Ganska snabbt börjar man liksom så här undra, var är hon? Ingen vet. Så börjar det liksom komma sök och sånt där. Polisen hittar ganska snabbt hennes bil på rastplats Stenbron. Och då så här, i den här P3-intervjun, eller dokumentären, i P3-dokumentären så intervjuar de en journalist som är en av de första som kommer dit. För ganska snabbt så blir det så här, det här måste väl vara någon dag efter och sånt där. Men ganska snabbt så blir det så här, var är hon? Det blir liksom ett pådrag. Och då så har polisen satt en lapp på rutan där det står så här: hej Caroline, vi letar efter dig. Typ. Ring oss. Och i sätet ligger så här en Coca-Cola-flaska och... en chipspåse. Så hon säger så här: det ser ut som att hon har gått ut och kissat. Dagar går och ingen vet var hon är. Men jag antar att de bröt sig in i hennes bil ganska snabbt. För det här vet jag ju, för att de hittar hennes mobiltelefon.
Ja.
Och typ ingen fattar någonting. Och alla säger såhär, det är väldigt, ja, jobbigt liksom. Dagen efter Caroline har försvunnit, så ska ett pensionärspar ut och fiska. Så de åker på sin fiskrunda. Liksom såhär, när de är på väg tillbaka, så de heter Knut och Annette. På vägen tillbaka så säger Annette så här: akta där på vägen. De väjer undan, går ut och tittar. Och då är en blodfläck i marken. Som är typ 40 cm. Liksom. Den är så här, en halv meter.
En stor blodfläck.
En stor blodfläck. Och som han Knut beskriver det, 2 hjärnhalvor. Sen rättar han sig själv och säger så här: hjärnsubstans på vägen.
Åh, nej.
Så de bara, vad är det här? Liksom börjar så här, kan det vara? Är det tjuvjakt? Kan det ha varit ett vilt djur?
Just det.
De fattar ingenting.
För det är ändå såhär jaktområden.
Det är jaktområden. Och det här är typ i september. Ah, så det är så det precis varit jaktlig premiär. Och liksom så här, folk håller på. Det är älgjakt liksom som är på gång. Åker hem. Knut och Anette ser på text-tv.
Ja.
Vilket är cute att det är text-tv. Mm. Att Caroline har försvunnit. Så går de och lägger sig. Och det här är någonting jag verkligen kan relatera till. Att de kan inte sova så.
De ligger och tänker på
de
det.
De ligger och tänker. Kan det här vara, liksom, kan det här ha varit... Så det är såhär gnager. Och så bestämmer sig såhär, vi ringer in det här till polisen imorgon bitti. Så de ringer in till polisen. Och paus på Knut och Anette.
Ja. I Knut och Anette pausade.
Mm. Det här pausas jättelänge. Eller det pausas inte. Det här följs inte upp av polisen.
Deras tips.
På flera veckor.
Men.
Mm. Av någon anledning. Någon får ett tips på någonting. Och så leder det här till någonting. Så det här följs till slut upp. Men det är typ 3 veckor senare.
Oj.
Och då har Knut och Anette också varit tillbaka på filmplatsen. Och sett att så här, allt är borta. Så de typ, det kanske har ätits upp av djur. Du vet, sånt där händer.
Ja.
Men polisen bestämmer sig i alla fall för att följa upp det här. Och åker till den här rastplatsen.
Där
de hittade, inte rastplatsen, förlåt. Nej. Jo, den här platsen heter 58. Där de har varit. Rastplats 58.
Mm.
Polisen åker till Knut och Anettes filmplats. När de kommer dit så finns det ingenting där. Alltså det är 3 veckor senare. Det är inget blod, det är inga hjärnhalvor, det är ingenting. Men de börjar ändå typ undersöka den här platsen. Under sanden som ligger på vägen så hittar de en benbit. En benflisa, alltså benfragment. Mm. Och människoblod. De hittar också 16 hylsor. Alltså vapen, hylsor från 3 olika vapen. De hittar en svart gummihandske och sönderklippta byxor.
Allt det här i det här området, ja,
liksom nära den här fyndplatsen. Och ett par sönderklippta byxor som är dränkta i diesel. Det här är det så här, Knut och Anette har inte, de har bara sett det här blodet och järn.
Nej, det är inte det att de har ute och letat efter nya jeansshorts.
Anette kanske.
Anette kanske rockar denim.
Så att, och då har de med sig en amazing hund.
Ah, en spårhund. God hund. Mm.
Den här spårhunden får upp vittring.
Vet du vad den heter?
Nej.
Kan vi kalla den för någonting?
Jag tycker vi kallar den för Molly.
Det är för att din hund heter det och jag går med på det.
Mm. Som bor i Gällivare.
Molly från Gällivare.
Hon får vittring och leder polisen till en plats i närheten. En så kallad bäckravin. Vilket jag inte riktigt vet vad det är. Men det låter spännande. Där hittar Molly en bilmatta. Som är täckt i människoblod. Som är samma blod som hittats på fyndplatsen.
Lilla hjärtat.
Mm. Lilla Molly.
Molly är en fucking kämpe då.
Mm.
Okej, men då... Man vet bara att det är människoblod i första skedet liksom.
Det är det enda man vet. Den här, det är en polis. Han får i uppgift att ta reda på vad är det här för bilmatta. Den visar sig tillhöra en Audi Avant.
Vet du vad? Det finns få saker jag gillar så mycket när de gör sån grej med bilar. Att det är bilmattor, eller däck, eller typ någon fucking färgflaga. Mm. Allt sånt. Det är typ min bästa.
Mm. Det är fascinerande.
Ja, det är så jävla bra.
Den här bilmattan tillhör en Audi Avant som är gjord någon gång mellan 92 och 97.
The Golden Spot.
Jag tror att han heter Kent. Den här polisen.
Nu gör han det.
Nu heter han det. Mm. Han får i uppgift att ta reda på hur många Audi Avant finns i området. Så han upptäcker att i det stora området har skrivits. Jag tror att det är i Norrbotten.
Ja, i Norrbotten.
Så finns det 2500 bilar av den här modellen. Och i Gällivare, som är det liksom mindre området, finns det 83 stycken. Och han säger i den här P3-dokumentären så här. Det kändes som en omöjlig uppgift. Och då typ att jag bara, men
gud,
du skickade 100 mejl idag, Karin. Och så här, 83 jag bilar.
Ja.
Det är inte en omöjlig
uppgift. Jag skickade 100 mejl i ett svep. Jag skickade fler mejl över hela dagen.
Ja, exakt.
83 bilar
finns i Gällivare.
Det handlar om en person som är död, Kent.
Exakt.
Ta med dig Molly och gå ut och knacka dörr.
Ja, jag skulle säga, polisen upplever det här som omöjligt att kolla upp. Känns lite slappt, borde gå ganska fort. Det är verkligen...
Men det är också roligt för att det är också du som typ, att det känns som att det är bara du som är lösningsorienterad. Att du skulle aldrig tolerera om någon så här, om du stöter på någon som bara... Den här uppgiften känns ganska krävande. Du bara, ursäkta mig. Det där låter ganska slappt. Det borde gå relativt fort.
Hade det varit 83 000 bilar?
Ja. Nej, men du hade ju haft Alltså det har jag varit 100% på Kents sida. Ja. Gud, han kommer att ha typ sega 3 år när den här gör och kollar på de här jävla Avant-bilarna.
Men gud, 83 Audi Avant. Jag gör det på en förmiddag.
Alltså en tight jävla förmiddag. Eventuellt, jag måste käka lunch på stan och sen fortsätta.
Ja.
Det men som innan händer, 17 är jag klar.
Mm. Det som händer. Han ringer 2 samtal. Det vill säga de 2 första bilarna han ringer på.
Han ska bara ringa på dem.
Ja, men han ska liksom be dem komma in.
Han ska på... ringa 83 samtal. Mm.
Men sen så ska de, vänta, okej, nu förminskar jag lite. Han ska ringa 83 samtal. Sen ska de komma in på teknisk undersökning. Och man ska liksom undersöka bilen.
Fast det är inte ens Kent som gör dem.
Nej, det är inte. Men Kent har ändå tur. För att, jag vill inte förminska Kent. För att han
nej, men vi vet inte ens om han heter Kent.
Nej, men han var duktig. Liksom man känner att han hade bra koll.
Han var bara lat.
Ja, lite slö.
Tror du att det är på riktigt att han heter Kent?
Ja.
Ska vi byta namn på honom då?
Kent Niva. Mm. Nej, alltså men gud, han är namngiven i Peter.
Ja, jag vet. Men jag tänker bara på att vi roastar hans beteende.
Nej, men vi roastar inte hans beteende. Vi roastar Gällivare-polisens beteende. Att de var slappa. Men han är i alla fall tur.
Ja.
För det som händer är att de 2 första bilarna han försöker ringa in är avställda. De används inte längre. De har inte använts på länge.
Mm.
Det tredje han ringer är... en person som heter Tony Aldén, som är en gift man, 51 år, som har en sån här bil. De bestämmer att han ska komma in för förhör och teknisk undersökning. Och det som den här polisen säger i Peter dokumentären är att redan i det samtalet får han någon feeling. Han är så här: det här är någonting som inte stämmer i okay. Det här samtalet. Kan vara efter konstruktion, I don't know.
Men också nu är man team Kent, eller?
Det är man.
Mm.
Men så händer någonting konstigt, eller det är inget konstigt egentligen. Den här då Tony som är då ska komma in på förhör, typ på det så här ring och bara i samråd med Kent skjuter upp förhöret för att han kan inte få tag på barnvakt till sina yngsta barn och lite så här. Han kommer inte in. Den 16 oktober, som är typ en månad efter att hon har försvunnit, kommer Tony in på förhör för att träffa Kent. Han ska då ha sin bil på teknisk prövning eller undersökning. Få så att DNA topsa sig. Och förhöras. Och allt det händer. Och han är sjukt tillmötesgående. Lämnar DNA-prov. Berättar jättemycket i förhören. Är så här, han berättar om vad han har gjort när Caroline försvann. Det är datumet och var han på jakt. Med sitt jaktlag. Bla 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 bla. Det han berättar liksom. Han är super liksom så här, tillmötesgående. I förhöret kommer fram att han har byggt om sitt bagageutrymme i bilen. Och i det är han såhär, ja men jag har byggt om bagageutrymmet och för han hade haft någon oljeläcka i bilen. Så att jag har byggt om det, men jag har kvar gamla bilmattan i min stuga i Mäntivaara som han är genom liksom, landstället till honom. Men jag åker gärna dit med er och liksom visar upp min gamla bilmatta och så ni vet liksom, så ni har koll för det här är ju inte en originalmatta och typ bla bla bla. Är sjukt liksom så här. Häng med mig, vill visa och så här.
Vad en helg i stugan.
Ja.
Häng med, ta med dig Yatzy.
Mm.
Du plockar med en famous grouse.
Det är den känslan.
Ja.
Mm. Men det tycker inte Kent och hans partner, som jag nu har glömt bort vad han heter.
Vad vill du att han heter?
Kent och Bernt. Är det helt fel eller? Bernt, jag vet att jag tror att han heter Kent. Bernt är helt påhittat. 2 poliserna.
Bernt är det.
Jag skrev, det här är ju polisen till på. Mm. De tycker att det är sjukt konstigt.
Att han är typ så här för på.
Ja, de tycker att det är weird. Så åker de dit i alla fall där han plockar fram den här gamla mattan. Och då visar sig att det här är ju inte en originalmatta.
Inte den heller.
Nej. Det här är ju suspekt.
Ja.
Alltså sjukt.
Att han säger så här, det här är originalmattan.
Mm. Det är inte originalmattan.
Nej.
Och det som är då som de här poliserna säger typ i den här Petrin-dokumentären som är fantastisk är så här att de tycker allting där ute i Mäntivaara är konstigt. De liksom fattar ingenting. Men det är bara de 3, de åkte dit i bil tillsammans, de kan inte prata om någonting. Så de så här guidas runt av honom där.
Och han är så här, här är min matta.
Ja, och de liksom så här måste hänga på det som att han är en helt vanlig människa.
Mm.
Men de känner hela tiden att det är någonting som inte stämmer. Meanwhile, på den tekniska undersökningen. Tillbaka på polishuset i Gällivare.
Eller vad
nu. Mm. Precis, av bilen. Så hittar de både djurblod.
Jägare.
Exakt. Men också människohår. Ett långt människohår. Och människoblod. Så då bestämmer man sig för att anhålla honom. När de har hittat det här. Det kanske inte är meanwhile. Men det är under den här undersökningen. Så den här Tony som är då pappa till 3 personer. Gift. Alltså helt vanlig människa. lugn, liksom han beskrivs som en så här lugn, trevlig, snäll familjefar anhålls. Och ingen fattar någonting. Familjen har under tiden, för det som också är konstigt då när han visar upp den här mattan som polisen här är till på, är att det här har kommit ut i media, att man liksom hittat den här bilmattan, att man letar efter någon. Så att polisen fattar ju typ att han har så här byggt upp, eller försökt bygga upp ett försvar.
Mm.
Och typ han, du vet, om man får höra att eller att familjen har skämtat om så här, är det din matta Tony, typ så här, du har ju hållit på, du vet, att han har varit så här super. Ja. Men ingen fattar någonting.
För han är liksom en helt vanlig person typ. Alltså det är inte typ att det är någon som bara, ja, ja, det var ju i och för sig den gången han spöade upp sin fru och sånt liksom.
Nej, det säger också GV också så här, en sån här person borde ju i alla fall ha spöat sin fru. Han har inte ens gjort det. Nej men förstår du, nej, men ja, han är så här, han har aldrig alltså, visat
att,
något.
Det är att, som nej, exakt, det är den grejen som är typ så här, att man bara någonstans visar den typen av person sin ilska.
Det han tydligen hade gjort precis innan det här var att han, på no, de, hans jaktlag testar sina vapen och vet så här.
Just.
Då hade han gått fram till typ, då har de ju så här skotttavlor. Så här, då hade han gått fram till en vall och bara pepprat in ett helt magasin i det. Men det tyckte folk var lite konstigt.
Ja, det gjorde det lite konstigt.
Det är lite konstigt. Och som typ då hans jaktkompis beskriver så här, att han hade så här gått omkring som en krigsherre efter, du vet, med så här geväret hängande på armen och typ varit lite så här mallig typ efter det. Det var en grej som folk tyckte var konstigt. Sen var en annan grej som det här känns ju så här, ursäkta fördomar nu, typiskt norrländskt, att de bara, ah, han kunde ju gå från att vara så trevlig till att vara så superdjup typ. Att de tyckte det var jobbigt att han kunde så här helt plötsligt börja tänka på livet typ i ett samtal. Han har också varit typ alkoholist. Eller han har, eller alkoholist har ingen, har han inte varit,
men han har problem med alkohol.
Ja. Mm.
Så det är de gillar man inte verkligen uttrycket problem med spriten.
Ja, men det är så liksom, det är, vet så vad? Nära.
Om jag någon gång går in i väggen,
mm,
då vill jag verkligen att du inte ser att jag har gått in i väggen, utan jag vill verkligen att du ser att jag har fått problem med spriten.
Även om du inte har det.
Ja.
Okej. Okay. You got it.
För det är så här,
absolut.
Jag tror att det är den delen av min personlighet som inte heller vill prata stockholmska.
Att du vill hellre ha problem med spriten än gå in i väggen.
Ja,
yeah. Yeah, jag fattar.
Mm.
Mm. Bra. Om jag någon gång får problem med spriten, kan du säga att jag går in i väggen.
You got it.
Okej,
okay. Good.
Ja, ingen fattar någonting, men han har blivit häktad. Han säger att dagen då Carolina försvunnit har han varit på älgjakt. Eller det säger han inte bara, det har han varit.
Mm.
Det han påstår är att han har avbrutit jakten för att han har fallit i en bäck och blivit blöt upp till armhålen.
I en bäck? Vad är det för sjuk jävla bäck?
Ja, men det kan typ hända. Jag har sett, en kompis till mig gick igenom ett kärr på en jakt och gick ner hit.
Har du sett det?
Ja.
Har du hört
det? Ja, det var läskigt när det hände. Jag trodde typ hon skulle drunkna, men hon kom upp.
Hon är med oss fortfarande.
Exakt.
Välkommen in.
Exakt. Men han säger att han har blivit blöt, men det liksom känns inte rätt.
Nej.
För att som någon säger då så här, det är typ inte så blött i bäcken då liksom, och så här, han kan inte ha blivit så blöt. Men han säger att det är därför han har avbrutit. Men ingenting han berättar i förhöret, alltså så här, med tider och detaljer, känns som att det stämmer. Så att alla bara säger, vad är det här för fel? Och sen så då är det förhör. Då drar polisen fram sitt trumfkort som Tony inte vet att de vet om. Nämligen att det är blod
i bilen.
Bilen som tillhör Caroline. Han häktas då för människomord. Ja, han häktas då för mord. När det här har hänt försöker den här fjanten ta sitt liv i cellen med ett rakblad. Det lyckas inte.
It's up the road, not across the street.
Exakt. Ja, precis. Säg inte det som tips, please.
Säg inte.
Det är across the road, not up the street. Okej, efter bra. Det
nice.
Så vill han berätta vad som har hänt. Han bestämmer sig för att come clean. Så han berättar. Det här är hans första story i första förhöret. Han har avbrutit för att han blivit blöt. Han åker till Stenbron, där Carolines bil hittades. Han åker till Stenbro för att slänga sopor, säger han, efter jakten.
Han ska börja sopsortera plötsligt.
Japp. Då skriker Caroline, enligt honom, hur kör du gubbjävel?
Den här personen som inte kunde säga masjävlar.
Japp,
mm.
Hon säger så. Enligt Tony Aldén så puttar han henne. Och när han vänder sig om så ser han att hon ligger mellan hans släp och hans bil typ, med blod i munnen. Då får han panik. Då är hans lösning på det här att lägga in henne i bakluckan på sin egna bil och köra därifrån. Sen säger han att han kör planlöst i flera timmar. Hon är helt död. Hon har inte gjort ett ljud från sig i hans baklucka. Så kör han till 58:ans rastplats. Och där när han kommer fram dit så säger han, för att han vill vara human mot henne och försäkra sig om att han redan är död, så slår han henne i huvudet med en hammare.
Och det är den platsen som Knut och Agneta,
ja.
Annette.
Hittar henne. Mm. Eller ja, hittar
filmplatsen liksom.
Så det säger han.
Så jävla humant.
Nej, men han säger att hon redan är död. Så att för att liksom vara helt hundra så klubbar han henne med, men gud vad hemskt, så slår han henne med en hammare i huvudet.
Ja, för det blir bättre när du slutar säga klubba.
Ja, men det lät som en klubbad säl. Det kändes inte
verkligen. Gud, var det mot sälar?
Nej, men det är det jag menar. Och han påstår sig inte veta var kroppen finns. Han säger att han vaknar dagen efter och har en tom whiskyflaska med sig, eller bredvid sig, och du vet, kommer inte ihåg. Han börjar försöka åka och leta efter hennes kropp, och du vet så här, han minns ingenting, säger han. Efter ett tag så säger han, ja, hon finns på Storberget, som är någon plats där. Så polisen åker dit, men där finns hon inte. Sen efter ett tag så börjar polisen så här, Tony har ju en son som är 25 år gammal. Kan det vara så att Tony Aldén täcker upp för sin son?
Oh, nej.
Så de tar in sonen på förhör och förhör honom, och han kan inte uppge någon alibi, och du vet, det blir en hel grej kring det. Och Tony tror inte på att de har tagit in sonen. Det är mycket liksom, mycket kring det. De får prata med varandra bara för att Tony vill liksom få det bekräftat såhär.
Att han förhörs typ.
Efter det så erkänner Tony. Så sen så här, kan jag få en karta om pennan, så kan jag rita ut var hon finns. Så då markerar han var hon finns. Efter några turer bryter han ihop i alla fall. Och det är vad som GV säger, min guru GV. Det här är liksom bara en tidsfråga innan en mördare av den här liksom typen bryter ihop. Så han målar ut platsen på en karta. Polisen åker dit, de hittar henne ganska fort. De vet vad som väntar, hon har varit borta typ 4 veckor liksom. De hittar någonting som jag typ inte vill tänka på.
Nej.
Men då i rättsläkarundersökningen så visar det sig att det är inte så. Det har inte gått till så som Tony har beskrivit det. Ett, så har han blivit skjuten 2 gånger.
Oj.
Det kanske han har sagt att han har skjutit henne 1 gång, jag kommer inte ihåg. Nu,
kanske typ då att han skulle göra som vårdaskottgrej.
Exakt. Mm. Han har skjutit henne 2 gånger. 1 gång i ryggen, 1 gång i baksidan av huvudet.
Avrättnings.
Men först så säger han att det är så här, ja, men det är precis som säger så här, för att liksom vara
typ.
Och hon har blivit skjuten 2 gånger och blivit bränd från kroppen, eller från kroppen.
Men han har försökt elda upp kroppen.
Ja, men bara från underlivet och neråt.
Ha, nej.
Mm.
Åh, oh, nej. Jag kommer inte ihåg det här.
Jo, och det är visar sig att hon har fått trubbigt våld mot hals och huvud. Så det är liksom, it doesn't add up att han har puttat henne. Utan
han har typ, det är liksom, något, det är ju ganska mycket som att han har typ våldtagit henne liksom.
Ja, så det blir
och försöker
då
dölja det.
En grej.
Jag kollapsade nu.
Mm.
Kommer jag ihåg när jag trodde att det här skulle bli en trevlig fredagkväll.
Japp, nej.
Sen kom jag på att det var det här vi höll på med.
Det visar sig då att det inte stämmer, och typ så här, det är ju som du säger, det är ju total avrättning. För det visar sig då att han är så här, det som framkommer då är att man tror att han har skjutit henne först i ryggen när hon typ liksom antingen står på knä eller står, skjuter henne i ryggen. Så har hon krupit fram, för det visar också att hon lever när hon blir skjuten. Krupit några meter fram, och då har han skjutit henne 45 graders vinkel ovanifrån. Så hemskt. Jag vet att du och jag har helt olika approacher på det här. Nu berättar jag helt.
Ja, men gud, jag kör.
Och allting tyder då på att det är inte den här olyckshändelsen som har hänt. Det här brännet på liksom brännskadorna, bara nederdelen, är ju verkligen så här. Man hittar ingen bevis på att han har varit, men man hittar ingen bevis för att han inte har gjort det heller. För att det är så brandsarget där nere. Jag menar inte så, men ja, på underkroppen.
Han där nere på kroppen.
Han hävdar då att han har lidit av potensproblem. Så att våldtäkt är liksom out of the question.
Man bara, ja, för det finns så jävla få mördare som lider av potensproblem. Nej, det gör det inte. Det finns jättemånga.
Mm. Så det är liksom mycket saker som inte stämmer i någonting.
Mm, mm, mm.
Och så börjar man också fatta att Tony har spritt ut alla de här grejerna som hittades på filmplatsen. De här hylsorna, 16 hylsorna från 3 olika vapen. Har han typ samlat in från skottbana.
Den här,
men för förvirra. Den här handsken som han hittade innehöll DNA från hans kollega.
Fan att du...
Alltså, nej, men det är liksom helt besatt. Tony,
din jävla fitta.
Så det har varit då en olycka, enligt honom. Men han har ändå varit så himla så här kall, hållit huvudet kallt. Och så här efteråt försökt reda upp det. Eller du vet, så här, säkra att han inte reda upp det. Säkra att han inte åker dit.
Nej, men reda upp det för sin egen skull.
Exakt.
Alltså, och försöka typ eliminera bevis och sånt.
Liksom. Exakt. Och det som händer är ju då såklart att så här, han, det går upp till rättegång, han döms till livstidsfängelse.
Men han erkänner aldrig hur det egentligen...
Han erkänner
att det har hänt.
Ja, ja, han erkänner att det har hänt, att han har puttat henne.
Men inte att han har skjutit henne.
Jo, men han erkänner att han har puttat henne och att han har skjutit henne efter att hon var död. Så han tycker, det är han och hans åklagare...
Ja.
Liksom yrka på är att han ska åka dit för vållande till hans död. Inte åklagare, hans försvarare.
Hans försvarare.
Först han en försvarare. Och sen så byter han. När han blir dömd i tingsrätt.
Ja.
Till nästa så tar han Leif Sibersky.
Ja, såklart.
Och som Leif GV säger. Att bara så här, det är lika med att säga att man är skyldig.
Alltså, det är typ verkligen sant.
Men det de säger är så här. Det kan bara vara vållande till hans död. För man kan inte döda någon som redan är död. I och med att han då hävdar att.
Fast jag menar. Det måste ju finnas rätt så här bevis på att hon är skjuten när hon har levt.
Exakt. Sånt kan och de det veta. Finns ju. Liksom, det har de ju kunnat tyda
på. Men de betvivlar det typ.
Ja. Men
bestrider,
han, men han åker dit på livstidsfängelse och sitter i livstidsfängelse nu. Och that's it liksom. Men det som är som himla, det som är det här med det här fallet som fascinerar mig och som så här fortsätter att fascinera mig, att det är så här, det är ingen som vet vad som hände.
Det finns det liksom, ingen förklaring.
Det finns ingen förklaring. Det
är rätt, alltså rätt person sitter uppenbarligen.
Jag är ju typ så här, nu när jag börjat lyssna om på allting igen.
Ja.
Så här,
du, nu ska du passa dig för spekulation.
Det ska jag verkligen göra.
Mm. Jag men du är bara inte helt säker på att det är rätt person som sitter.
Jag tror det. Och det tror du typ med poliserna också. Alla tror att det är han. Jag tror typ också det. Det som fascinerar mig är att det är inte klart.
Nej.
Det är inte klart. Det är något som inte stämmer. Vad fan är det som har hänt? Och det är så här, det är det som gör mig tokig. Det som gör mig tokig är så här. Och jag vill inte... Det som gör mig tokig är att det är så här, två helt vanliga människor som också får göra helt vanliga saker. Hon ska på arbetsintervju. Han är på jakt. Han ska, du vet, I don't know his deal. Det är det som är, det är han som är oklar såklart.
Ja, men det är han så här, är inte så jävla, han är inte Ed Kemper.
Nej, jag menar det. Han är en helt vanlig människa. Han har aldrig uppvisat någonting.
Nej.
Det är ju någonting.
Som hade, men så här, det är det som är så sjukt. Alltså, är det bara att en människa typ snacks?
Ja.
Alltså att det bara är så helt
Men för det som...
Det är,
som,
är så jävla obehagligt.
Men för det som GV och någon annan... Ja, men han är min
jag
gud.
Vet, men jag tycker bara det är så mysigt att du älskar
GV. Det de säger är så här att antagligen... Han, eftersom han har problem med alkohol... Så har han antagligen kört berusad. Och hon har typ kommenterat det. Och då har han lackat. Han tål inte liksom att bli tillrättavisad. Nej, av en ung tjej. Och så har han då typ slagit henne. Och hon har typ blivit medvetslös. Och han är packad. Typ kan inte ringa polisen. För då kommer han åka fast för rattfylleri. Och så har det eskalerat. Det är det som skrämmer mig. Hur hjärnan liksom en van... Han är ju någonstans ändå från första början.
Vanlig.
En vanlig person.
Ja, ja.
Och hur det liksom sen trappas upp då. Så här, det ena leder till det andra. Det är det
och som plötsligt skrämmer snabbt mig. Och sen så är det bara... Ja. Nej, men jag tror typ att det är anledningen att jag tycker att det är mycket... Eller det är därför jag typ konsumerar mycket mer typ den typen av mord som vi pratade om innan. Mm. För att de är mycket mer så här... Det är så långt ifrån vardag.
Yep.
Mm. Alltså jag tror att det är lättare för mig att hantera det. Mm. Grejen med det här mordet är att typ så här, det hade kunnat vara... Alltså nu ser jag verkligen inte att inte Ed Kempers offer var vem som helst. Men typ allting annat runt omkring. Mm. Men honom är så extrema. Ja. Att du vet, det är så här, men allt det är så extremt. Medans det här är verkligen två helt vanliga människor.
Mm.
I det andra fallet var det en extrem människa som mötte helt vanliga människor.
Exakt.
Och ingen som, alltså så här, det är liksom, de gjorde ingenting för att förtjäna det förstås liksom. Alltså offermässigt. utan det är mest sett till mördare. Men det är mycket lätt, jag tycker ändå på något sätt att det är lättare att förhålla sig till Ed Kemper,
ja, gud, ja,
än vad det är att förhålla sig till Karin Stenvalls mördare. Och jag tror att det är det där man är rädd för som kvinna.
Exakt, och det som jag tänker är så här, igen så vill jag verkligen inte så här försvara honom på något vis. Men det som händer är typ att så här, som du och jag är, vi är så här lösningsorienterade människor. När någonting händer så är man så här, vad fan gör jag nu?
Det är tråkigt att man identifierar sig mer med honom än han som inte pallar ringa 86 samtal.
Nej men det är såhär, gud, ja, det låter helt bisarrt.
Nej men alltså,
för jag menar att han måste ha varit såhär, vad fan gör jag nu?
Ja.
Och i hans då packade lite sjuka hjärna och sen såhär, jag lägger in henne här.
Men också, alltså såhär, han bara åkte och köpte sin fucking metervara, planterade den ute i stugan. Alltså det är väldigt elaborate liksom. Ja. Sen så fanns det kanske inte städa bilen ordentligt, men det går väl typ inte att städa.
Det går ju inte. Men det som också är, som är lite konstigt med fallet, är att så här, om hon har blivit puttad på hans släpvagn, vilket han säger,
då måste det väl synas på släpvagnen.
Eller? Fanns inga biologiska rester från henne där. Det är liksom saker som inte stämmer. Ja. Det är inte färdigt.
Och också man blir tokig på det att vi kanske aldrig kommer veta.
Nej, vi kommer aldrig veta det.
Fast, and that's why han kanske kommer erkänna.
Mm.
Hur gammal är han?
Tony.
Ja, typ.
Han är typ 62 kanske.
Ja, då kommer 60. Han erkänna
60 typ.
Innan han dör. Så det är 20-25 år.
Mm. Det var mitt i alla fall.
Ja, det är fan jävligt. Och ja, det var jättemycket. Jag kommer verkligen ihåg grundgrejerna. Men det är så jävla mycket som jag inte minns. Typ att det är bara en sån tillfällighet att de hittar de här grejerna.
Mm.
Det är också obehagligt tycker jag.
Det är väldigt gulligt i Petra-dokumentären. För då pratar de med Annette
och Knut.
Mm. Och de säger så här, de känner sig väldigt glada att de har som hjälpt till. Och ja, det fattar man ju. Det är ju fantastiskt ju.
Nej, men hjältarna i den här historien. Det är ju Annette och Knut. Och så är det ju Molly.
Mest Molly tror jag
typ. Jo men Molly gjorde ett utmärkt arbete i den här bäckruinen.
Mm. Och även Kent. Jo men han hade sin
när han väl började ringa så var det okej. Han hade typ, ja han ringde 3 samtal. Mm. Men det var
bra.
Det var jättebra.
Mm.
Men det är väldigt, ja det är en otroligt sorglig historia.
Men jag vill skicka med till dig att njuta av den här fantastiska Peter-dokumentären.
Gud verkligen trodde att du skulle säga. Jag vill verkligen att du ska passa på att njuta av ditt liv, Karin.
Man vet aldrig
när det slutar. Innan du går på spriten.
Mm.
Njut. In i vägg.
Njut.
Men jag funderar på om det här. Alltså nu, vi pratade om det här lite grann innan vi började spela in. Att typ, det kanske kommer vara lite mer sån här fördelning i den här podden.
Mm.
Alltså att jag kanske kommer köra lite mer såna klassiska serier med det här fall. Och du kommer göra lite mer av det här.
Mm.
Sen kommer du göra annat också. Mm. Men jag tror att du har en mer förkärlek till de här grejerna. Och jag har mer till det andra.
Ja.
Så jag tror att det kommer bli en ganska bra kombination typ.
Absolut.
Det här var alltså det första avsnittet som vi någonsin har spelat in av vår underbara podd Mord mot mord. Vi hoppas, eller vi kommer vara tillbaka hit snart igen, tänker vi oss. Och så vill vi säga puss puss och tack till Camilla Fagerborg som kommer klippa och redaktöra detta. Och kommer förhoppningsvis, om det här låter okej, det du precis har lyssnat på, så är det för att Camilla har klippt det.
Ja.
Alltså så jävla mycket hon klippte. För det här var a bunch of travel. Men tack så jättemycket, vi hörs snart igen. Puss puss!